I drygt ett år har Hannes Lagrelius arbetat för World Blind Union med bas i Nairobi, Kenias huvudstad. Men i slutet av februari beslöts att han skulle lämna landet. Även hans arbetsuppgifter förändrades från att arbeta med tillgänglighet i städerna till att jobba med frågor relaterade till coronaviruset. Och beslutet att Hannes skulle åka hem till Sverige och Skåne togs när allt fler restriktioner infördes i Kenya. Det berättar han från föräldrahemmet utanför Simrishamn där arbetsplatsen finns för närvarande.
På ett ganska tidigt stadium när corona hade liksom ökat mycket i Sverige, Italien, Europa, Tyskland etc. Då hade det inte riktigt fått fart i Kenya, men man började redan då införa ganska många åtgärder. Och en av de åtgärderna som fick mig att verkligen känna att okej, men det kanske är dags att åka till Sverige, det var att man tänkte stänga för kommersiell flygtrafik. Vilket då skulle innebära att om jag inte åkte då så hade jag behövt vänta på obestämd tid för att komma ut ur landet via flyg. Så det som föranledde beslutet var ju också det att tänk er att man har ett land och en mångmiljonstad som Nairobi då är. Att regeringen börjar sitta i restriktioner om social distansiering, om begränsning av kollektivtrafiken. Men de senaste var också utegångsförbud på kvällar och nätter, men också att man stänger bar och restauranger. Det påverkar väldigt många som lever i stan och särskilt personer som lever i utsatta områden när det begränsar möjligheterna till försörjning. Så det skapar också en otrygghet och då är det lätt att det blir oroligt. Så en bedömning man också gjorde före jag åkte hem var att man kan också se ett förvärrat säkerhetsläge. Så sammantaget så var det det som var bakgrunden till att jag temporärt då behöver sitta och arbeta från Sverige.
Och om du ser till situationen för synskadade i Nairobi och Kenya nu, hur är den i den här situationen?
Jag tror att situationen för de som lever med synnedsättning i Kenya och Nairobi är liknande på många andra håll. Och det är ju framförallt att det är begränsat tillgång till information i tillgängliga format till exempel. Som i Kenya till exempel, en åtgärd är att man stängde väldigt tidigt skolor och universiteten. Det sätter ju också då barn och ungdomar som kanske är i särskilt utsatta situationer ännu mer längre från institutionerna där man går och studerar. Kulturen är ofta att du är i klassrummet, du lyssnar på läraren, du läser dina böcker och du interagerar med eleverna. Men om du då sätts i, säg, en situation där du kommer från landsbygden, som väldigt många gör, majoriteten gör, och du ska göra distansundervisning, då hänger ju det på att du har internetuppkoppling. Det är inte alla som har internetuppkoppling. Men om du då sätts och ska ha hemundervisning, då kräver det också väldigt mycket av barnens föräldrar till exempel. Och då har vi sett i många av de länderna som vi arbetar i att hemskolning är en stor utmaning. Särskilt om också föräldrarna lever med olika former av synnedsättningar. Likaså deras barn eller inte. Vilka system finns då på plats för att föräldrarna ska kunna hjälpa sina barn? Om de har lyckan att ha tillgång till ett intranät för skolan eller universitetet. Men då är det också väldigt få sådana som är tillgängliga. Så det skapar verkligen en ond spiral. Och det är problematiskt på väldigt många håll, inte bara i Kenya.
Men du jobbar ju då inom World Blind Union. Hur jobbar du hemifrån med de här frågorna nu?
Egentligen så jobbar jag med vårt globala program för urban utveckling. Men det vi har gjort under senaste veckorna är att jag har ägnat mer tid åt att stötta vårt huvudkontor som då ligger i Kanada med att ta fram en plan för hur vi ska agera nu i coronatiden. Och det vi började med att göra, det var att vi lanserade globala rekommendationer kan man säga till regeringar, lokalregeringar, organisationer men också privata sektorn om till exempel tillgången till information om förebyggande åtgärder för att inte drabbas av viruset eller den typen av frågor. Eller till exempel att vi uppmanar livsmedelsbutiker om man då bedömer att personer med synnedsättning tillhör en riskgrupp som jag tycker att vi gör. Att man också har tillgång till särskilda öppettider i livsmedelsbutiker som i viss mån finns i Sverige till exempel. Men inte i alla länder. Så att vi började med att lansera globala rekommendationer som vi också skickade ut till alla våra 290 medlemsländer och medlemsorganisationer till exempel.
Men det Hannes Lagrelius säger att World Blind Union också gör är att vända sig direkt till sina medlemmar runt om i världen genom att 3 gånger i veckan livesända på Facebook på 3 språk, engelska, franska och spanska. Och då handlar det om väldigt praktiska diskussioner med råd och stöd.
Vi bjuder in experter till exempel om orientering och mobilitet, om hur man ska tänka i coronatiden när det gäller käppanvändning, social distansering, hur du ska tänka annorlunda om du går och handlar mat i mataffären eller om du ska göra något annorlunda än du brukar göra när du tar hand om din ledarhund till exempel. Så att smittespridningen, den är ju ganska enorm på sina håll. Så hur ska man tänka kring hygien till exempel? För att det vi kände då var att många organisationer arbetar med liksom påverkansarbete, men vi kände att vi ville göra något praktiskt, något som var till nytta för våra medlemmar direkt. Så då vill vi sprida liksom resurser och tips och rekommendationer som berör folks vardag.
Vad skulle det kunna vara för tips just när man går med vit käpp?
Ja, alltså det jag frågade vår expert häromdagen från USA, det var hur ska vi då, och jag som person med synnedsättning, tänka kring social distansering? Då nämner han först och främst att något vi kan tänka på när vi käppar är att käppen, om den är tillräckligt lång, kan också vara ett verktyg för oss att vara ett sätt att mäta ut den sociala distanseringen. Så att vi inte kommer så nära andra personer. Så att man kan se käppen som ett verktyg att också hålla distansen om du är osäker på vad de andra är till exempel. Det han också nämnde var att det är extra viktigt i dessa tider att hålla käppen väldigt ren. Ofta är det kanske att vi tvättar handtaget på käppen, men i dessa tider så kan det vara rekommenderat att kanske tvätta hela käppen med handsprit så fort du har varit ute till exempel. Eller med tvål och vatten för den del. Och den typen av liksom hygienråd ska bör också gälla enligt honom koppel och selar till ledarhundar.
Du sa det här att du tycker att personer med synnedsättning ska tillhöra riskgrupp. Det gör man ju inte i Sverige. Vad är det som gör att du tycker att man ska tillhöra en riskgrupp?
Ja, alltså jag kan ju bara tala för mig själv i det här läget. Men jag tänker alltså övergripande att majoriteten av personer med olika funktionshinder bör betraktas som en riskgrupp. Jag ser på många håll i världen idag, i de informationsflödena jag får, att i det här speciella läget så är det också att våra behov och kanske våra hälsobehov nedprioriteras i vissa sammanhang. Som leder till att vi nedprioriteras i vårdsystemen i dagsläget för man behöver prioritera corona-relaterade frågor. Och det leder också till att vi löper större hälsorisker om vi inte får tillgång till den nödvändiga vård vi behöver. Men det här med att tillhöra en riskgrupp var faktiskt en diskussion som vi hade innan jag evakuerades tillbaka till Sverige. Och det är också det här att många är beroende av andra personer i sin vardag till exempel. Då ofta en större exponering för att drabbas av smittan. Särskilt personer som lever själv och blir som sagt beroende av andra personer. Kanske inte att vi har underliggande hälsofaktorer, men vi löper en större risk för att få smittan skulle jag säga.
Möter du mycket oro när du pratar med personer i andra länder och så kring situationen?
Det skiljer sig ganska mycket för länder har ju väldigt olika typer av rekommendationer eller lagar för den delen. Men den oro jag möter är ju verkligen en oro för att man förlorar inkomstmöjligheter och att du förlorar studieplatser på skolor och universitet. Det har ju ganska stora konsekvenser för framtiden. För oron som finns handlar ju väldigt mycket om att vi inte vet hur länge det här kommer hålla på i lika stor utsträckning som idag. Så jag skulle säga att det gör folk mer nervösa, i alla fall i mina nätverk, än att drabbas av smittan i sig. Någonting jag också ser bortom oron är ju att det här liksom nya miljön som vi nu sitter i, det skapar mer psykisk och mental ohälsa. Och det är ju någonting vi alla måste bearbeta för att ta oss igenom det här, men också se att det finns en morgondag helt enkelt.
Och Hannes Lagrelius vill återvända till Nairobi igen så fort Kenya öppnar för kommersiell flygtrafik. Vill man följa World Blind Unions direktsändningar så kan man göra det genom att söka upp organisationens hemsida på Facebook och lyssna antingen live eller i efterhand. Reporter var Åsa Kjellman, Erisi.